Du, det är inte så att du har bra på reumatism eller någonting. Jag tänker på det här handledsskyddet du jobbar med.
Ja, fy fan. Jag kan inte göra någonting. Alltså. Det gör så ont. Jag har börjat lära mig köra mus med vänsterhanden.
Och då, vad har du gjort?
Nej, det är åldern. Ja, jag har levt. Jag har levt mitt liv. Jag har suttit
med
på min
högerhanden.
dator och kört min styrplatta. Det är över för mig. Flydde vi till internet för att slippa den kassa stämningen i verkliga världen. Men numera flyr vi till verkliga världen för att slippa den kassa stämningen på internet. Någonstans där i gränslandet mellan internet och världen, ja, kanske också i närheten av kass stämning, så finns vi, podcasten Obiter Dictum. Och vi är glada att finnas med dig i dina lurar eller bilhögtalare eller vart du nu tar dig an det här sekundära mediet som kallas för ljud. Det är jag, kommentarsfälttrollet Billy Rimgard, och min kollega opinionsångvälten Tobias Nordström.
Toppkommentatorn, tror jag skulle säga.
Toppkommentatorn.
Ja. Känns som att vad har hänt med toppkommentator? Känns som att det var liksom förra årets stora grej på något sätt.
Förra år? Är inte det ett par år till tillbaka?
Ja, och kanske till och med. Tiden går fort. Men det var ett jävla snack ett tag om toppkommentatorerna på Aftonbladet.
Toppkommentator på Aftonbladet ersatte väl Guy with a blog, som någon man frågar om råd.
Ja, verkligen. Känns som så här, vad heter det? Det är en utmärkt Twitter-bio att ha 2017.
Mm.
Toppkommentator på Twitter 2015.
Det påminner mig om... när jag var
för att visa att man är riktigt passé då, så att säga.
Ja, när vi hade ju en gemensam bekant, SHQ, som gick bort här om året.
Mm.
Och jag kommer ihåg på hans begravning, så första prästen säger det så här: han kallade sig attitydatlet. Varpå alla skrattade gott, för det gjorde han ju.
Ja.
Det var en väldigt... väldigt härlig inledning på en ja, begravning är aldrig liksom, det är aldrig kul liksom.
Nej, men det är något fascinerande med begravningar. Vi ska inte fastna i det för länge, men
vi börjar lite upbeat. Ja.
Nej, men det finns ju någonting. Alltså det finns ju inga mer förlösande skratt än de som kommer i anslutning till begravningar, så att säga.
Mm.
Det är något otroligt rent i de där skratten.
Mm.
Jag tycker väldigt mycket om den typen av skratt. Framförallt om man liksom skrattar runt då den avlidne på något vis. För att det är så otroligt... Det finns sån otrolig gemenskap i det. Och det mänskliggör någonting på ett väldigt fint sätt ofta.
Så att Loffe Karlsson på sin kista hade en skylt där det stod helikopter.
Ändå, var det så?
Ändå rätt kul.
Ja, det är absolut uppskattat, tycker jag.
Sånt gillar vi.
Ja. Vi har fått lite mejl.
Ja, bra feedbackvecka, eller rättare sagt så här. Bra vecka att hitta ett gäng gamla meddelanden som jag har missat, eller som vi har missat. Såväl i mejl som i Facebook och andra ställen.
Jag ska säga det. Jag är ju så här, jag är ju nitisk när det gäller olästa och obesvarade mejl.
Ja.
Men av någon anledning, i min inkorg just nu så finns det 4 olästa mejl. De sträcker sig fram så långt tillbaka som 10 maj. Och alla är Oddpod-relaterade. Alltså, men det är någonting så här, alltså det är någonting med Oddpod-lyssnare som liksom är så här att när ni hör av er, vilket jag uppskattar något otroligt, så läser jag det och så tänker jag, det där ska jag svara på. Och sen blir det som att jag liksom känner en press på att svara på det. Och att nu har det gått så lång tid, så nu måste jag svara jätteutförligt. Och då skjuter man upp det, eftersom att man liksom... Det känns ju aldrig som att man känner att nu har jag tid att sätta mig ner och skriva 2500 tecken mejl. på min fritid.
För det är ju det som är grejen, att de som kommer in är ju ofta 2500
ja,
tecken.
Och då vill man liksom svara med lite vördnad och kärlek, inte bara ett liksom haha kul te.
Det kom ett mejl från Petter Haldén som sen påminde mig på, eller oss på Twitter.
Ja, det är helt rätt.
Att han hade mejlat.
Ja. Call us out.
Jag vill inte svara på det mejlet privat, därför att jag känner att det här är en ganska stor fråga som jag tänker att vi behöver...
Säg som det är, du vill inte skriva 2500 tecken.
Det också, men det kan vara bra för allmän kännedom också. Petter skriver så här att han börjar med att såga World War Z för att han tyckte den sög lämpligt som helst. Men den fick honom att lyssna på vårt gamla zombieavsnitt, vilket är avsnitt 26.
Oj.
Ett avsnitt som alltid har liksom skavt lite i liksom som en så här liten sten mot hälen i min sko.
Man kan säga att det var ett specialavsnitt vi gjorde lite med vänsterhanden. Om jag
det är exakt så. Jag känner att det finns väldigt mycket mer att göra om zombies än det. Men han saknade en sak. Det finns mer att sakna det. Men en sak som han saknade. Han skriver så här. I majoriteten av fiktion om zombies så verkar de vara ute efter att helt enkelt äta upp alla människor. Det är därför de är så farliga. Deras enda driv är ju denna hunger. I majoriteten av all fiktion så är det så att själva zombieskapet smittar främst genom zombiebett. Ofta även genom att exponeras för olika kroppsvätskor från zombies. Men det är just bett som är den primära grejen. Nu till mitt problem. Är inte detta en paradox? Om drivkraften bakom zombiernas lust att döda människor är att äta upp dem, borde inte majoriteten av alla zombies vara i rätt skruttigt skick när de väl återuppstår? Mer eller mindre rensade skelett, menar jag. Om detta inte är fallet, utan att den primära drivkraften inte är döda människor, utan ren rekryteringsiver, antyder inte det ett slags ulterior motive som känns lite väl medvetet? Frågar Petter. Och då ska jag mansplaina dig, Petter.
Take it away. Jag antar att du kommer säga samma sak som jag direkt tänker på. Men kör.
Det finns en...
Sätt dig ner, Petter.
Ja, precis. Sitt ner i båten. Nu ska du få veta hur det ligger till. Det här är inte alls så konstigt som det kanske känns. Jag har ju läst sjukt mycket zombie-lit de senaste åren. Och en serie som jag verkligen tycker om, som jag fick tips om på Instagram, en person som jag inte alls visste att hon var en zombie-konnoisseur, men som jag högg på direkt. Den heter Arisen, och där lägger de ut ett väldigt bra koncept som är rätt vanligt förekommande när... alltså man kan ju säga så här, de bästa zombieböckerna kanske är de som inte försöker förklara ursprunget, eftersom det alltid blir lite krystat. Mm. Men om man skiter i verktyget, det vill säga den fysiska zombien, och tänker bara på vad det är, ett virus, och tänker på hur virus brukar fortplanta sig, så är det ju så att... Många virus, av de som är mest dödliga, de sprids ju aldrig särskilt mycket, typ ebola, därför att folk blir sjuka alldeles för fort. Inkubationstiden är liksom för långsam, eller den går för fort. Den långsam inkubationstid är bättre. Mm. Och det här hanteras ju i Arisen, därför att det är inte så att zombierna där är hungriga, utan deras primära drivkraft är ju liksom, de är kontrollerade av viruset som vill sprida sig själv genom att infektera andra. Men då när liksom en ganska stor del av populationen har blivit smittad, eller liksom en ganska stor majoritet, så är det väldigt svårt att smitta någon, för att alla andra är ju zombies.
Mm.
Och då så har det i Arisen har det gett upphov till att viruset har muterat och skapat en slags superzombie som de kallar för Foxtrot November, alltså fucking nightmare. Mm. Som då är mycket snabbare och mycket mer tålig, och som så här inte verkar ha den här ät-impulsen, utan bara vill scratcha med sina långa naglar för att smitta. Men om man börjar tänka på det från det hållet, att så här, sluta tänk på det som en hungrig varelse som vill stilla sin hunger, utan mer som ett virus som vill liksom sprida sig själv. The Girl with All the Gifts, en fantastisk filmatisering som kom i år, eller förra året, av en lika fantastisk bok. En av de bästa zombieböckerna faktiskt. Där är det ju liknande. Liksom, att de använder sig liksom av epidemi blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub man använder sig av den teorin.
Men jag håller helt med. Och jag tänker att också i just det här som Petter tar upp med att zombierna borde dö ut eftersom att alla då blir liksom bara uppätna. Och det är bara en massa rensade skelett kvar. Jag tänker att där finns ju en dimension också som man skulle kunna leka med, att det är någon slags naturligt urval. Alltså att de människor som blir så pass fångade av zombies att de blir helt uppätna, de blir ju heller då inte zombies, för de är också de som är liksom långsammast, svagast på olika sätt, skadade etc. Och det är ju inte heller, så här, om viruset vill sprida sig så snabbt och så effektivt som möjligt, så är det ju bättre att få in ett bett på någon som kan springa iväg och därmed visa sig vara en stark och uthållig person.
Mm.
En frisk maratonlöpare är ju liksom en bättre bärare av ett virus som ska spridas, så att säga.
Mm.
Så att det känns som att det är fullt logiskt ändå.
Ja, jag tycker det finns något. Jag köper det. Sen kan jag tänka mig så att det finns en subreddit om detta. Eller jag kan tänka mig att det finns någon slags obskyr underforum till...
Det är någon som forskar om epidemiologi.
Exakt.
Slår hål på allt det här.
Exakt, ja. Exakt. Men det duger i alla fall för mig, känner jag.
Känns som att jag borde ha ringt Emma Frans innan det här. Hon forskar ju på sånt här, det hade kanske varit smart.
Ja, hon får sitta in någon gång i nästa zombieavsnitt. För det kommer väl att komma nästa zombieavsnitt.
Ja, det lär det väl göra. Det är ingen dum idé alls faktiskt. Det borde jag nästan kolla redan nu.
Det är sjukt många också, apropå zombieapokalyps, som har hojtat om en annons där försvaret säljer en bunker i Torsby. Och bara, är det här nya Oddpod-studion? Ska ni använda Patreon-pengarna till det här? Eller?
Det här var kul.
Jag svarade på de första två, tre. Sen sorry. Men är man inte först så...
se, man får se någon sån här standardsvar, se föregående svar.
Ja, grejen är så här att det är ju en kittlande tanke såklart. Och grejen är att de här anläggningarna går ju ganska billigt, men problemet är ju underhållskostnaderna. Att liksom hålla luftfilter och dieselgeneratorer och skit igång så att det inte bara fylls av grundvatten kostar ju mycket.
Så att, hur är det med bredband i de där faciliteterna?
Ja, vad fan, det kapar man väl ute på någon stolpe någonstans och drar in själv, eller?
Men då blir det ju ADS. Man vill ju ha ett schysst fiber om man ska gå ner i bunkern.
Det vet jag inte hur det är faktiskt.
Nej, för jag tänker, de är ju oftast från en tid långt innan bredbanden drogs, så att säga.
Ja, det beror väl på hur länge de var i drift. Alltså, de har ju ändå hållits liksom driftsfärdiga, eller vad man ska säga. Eller så här, ja, med 2 års uppstartstid eller någonting sånt där.
Och jag tänker mig ju att... Alla som var involverade var liksom inte lika förutseende som min gamla IT-lärare Bernt, om du minns honom.
Just det.
Som ville lämna koaxialkablarna kvar i min gymnasieskola. Ja. För de skulle finnas när ryssen kommer.
Han kanske får rätt.
Ja, nu känns det bara som att så här, fan, Bernt kommer få rätt till slut.
Han var bara före sin tid liksom.
Ja. Man ska alltid komma ihåg det när man skrattar åt folk. De är oftast bara före sin tid.
Vi har också fått feedback från en lärd man.
Berätta mer.
Det kan tolkas som att jag var sarkastisk där, men det var jag inte. Jag har stor respekt. Och feedbacken låter så här.
Hej Billy. Benjamin Ekman här, en av era sedan länge trogna lyssnare. Först vill jag säga att jag gillar hur podden är nu för tiden. Oftare, mer tugg. Det är trevligt. Hur som helst, en snabb feedback från en av era teologlyssnare. Jag har lagt märke till ett uttalsproblem. Det är därför jag skickar det här som en ljudfil, eftersom det är lite svårt att göra i skrift. Det är nämligen så att flera gånger så har jag märkt att Tobias säger profetia när han pratar om en profetia, en framtids vision, eller vad man ska säga, en förutsägelse. Profetia, när det ska vara profetia. Och du, Billy, du säger oftast ordet i plural av någon anledning. Och istället för att säga profetior, som det ska vara, så säger du profetior. Som ordet profet, fast med ett ior. Profetior. Min teori är att, för det finns fler såna här ord som folk nog oftast bara ser i skrift. Och om man inte är kyrkvan eller teolog eller så och hör orden uttalas, så chansar man nog bara. Anyway, en liten feedback. För ett sånt exempel som jag har märkt, till exempel, är folk säger Guds istället för Guds. Alltså lägger till ett genitiv S och bara Gud blir Guds. Och så skulle aldrig någon som går i kyrkan säga. Så det, ja, ett sånt exempel. Anyway, tack för mig. Fortsätt väl. Ha det bra. Hej, hej.
Alltså som vad ska man säga, själv erkänd besserwisser, så gillar jag ju, det finns en del av mig som gillar när jag blir slagen på fingrarna.
En slags undergivenhet som tar sig ut.
Ja, och grejen är så att det här beskriver, det vet jag nog innerst inne. Eller så, jag har ju hört folk säga, uttala profetia. Men det är nog bara att det liksom aldrig har satt sig på något, av någon konstig anledning.
Grejen är så här att när jag fick filen, då blev jag nästan så här röd om kinderna. För att jag följer Benjamin på Instagram och följer hans äventyr inom den katolska kyrkan, Vatikanstaten och så vidare. Och jag tänkte så här, någon som postar selfies med kardinaler och sånt. jag tänkte så här, att jag har nog funnits rätt mycket att skjuta ner. Det här kom väl strax efter vi hade pratat om Dune exempelvis, där vi pratade lite om Messias figurer och sånt. Och jag bara så här, okej, okay, brace yourself, det här kommer ta hårt. Och så att när det bara handlar om uttal, så kände jag att det är lugnt.
Frågan är om Benjamin är snäll mot oss, eller om vi liksom har skött oss ganska bra ändå.
Han får väl posta en feedback till kanske, om det här bara var uppvärmning.
Man ska ändå säga också då, han har perfekt teologtempo i, vad heter det, hur snabbt han utvecklar sitt resonemang.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Och ljudfiler är ju, det uppmuntras ju alltid. De två vi har fått under åren har ju faktiskt spelats upp.
De var så att jag går rätt in.
Ja. Lägg ut!
Ja.
Jag visste faktiskt inte att jag sa profetior. För jag vet ju att det heter profetior. Men
du har aldrig rättat mig när jag har sagt profetia?
Nej, jag vet inte. Men det är också så här, man är så inne i samtalet på något vis. Ja. Att man så här, jag brukar också bli rättad av Anna Davor på mitt uttal av olika sci-fi-författare som jag typ bommar hela tiden, för jag har aldrig hört dem uttalas, utan jag har ju bara sett hur de stavar på omslaget i böckerna och liksom gör min egna tolkning. Och visst, namn är ändå någon form av respekt att uttala det rätt, så att jag säger inte att man får uttala hur som helst, men också, ja, jag vet inte. Jag är inte...
Men du sitter ändå ganska bra till där, som att ditt namn har slaktats en och annan gång. Också, ska jag säga.
Ja, alla säger ju Rimgård till mig. Plus att om jag är utomlands så kallar de mig William, för att de ska vara hövliga, för att Billy är ju smeknamn till William.
Jag har även hört någon slags, jag vet inte om det finns någon slags Danmarks koppling eller någonting, att folk har refererat till dig som Rimgard.
De stavar jätteofta med två A.
Ja. Som att det är norskt kanske de tänker då.
Ja, men jag vet inte. Man får uttala mig precis hur man vill, kan jag säga. Det är lugnt. Mm.
Du, jag tänkte vi bara peppen lite grann.
Ja.
Armando, för då slaktar jag ett uttal. Armando Iannucci utvecklar just nu en science fiction-komedi för HBO. Hur känns det här?
Alltså,
jag vet att du har en soft spot för Iannucci.
Åh, jag tycker så himla mycket om Veep. Alltså det är min Veep och Fickovitt och liksom...
Precis, jag vill ju inte vara där, men jag gillar ju mer hans tidiga grejer, ja. Så att säga.
Men jag är ju öppen också på den nya, vad heter den, Death of Stalin, hans nya film.
Ja, just det. Mm.
Det finns någonting i det här extremt råa, hårda tilltalet som ändå inte är så här... Jag har lite problem med så här stand-ups som ska vara så här, nu ska jag vara så jävla edgy, och det de gör är att de så här, alltså de är bara så här motbjudande.
Mm.
Veep och liknande serier av Iannucci.
Jag skulle säga att hans främsta styrka är liksom att han får det teatrala att kännas neutralt.
Ja.
Eller att kännas liksom naturligt.
Ja, verkligen, verkligen. Och när jag läser att han gör sci-fi comedy...
Men säg, blir du orolig eller blir du glad?
Kan du ge mig några exempel på bra sci-fi comedy? Förutom Spaceballs.
Jag har ju en soft spot, sen skulle jag inte säga att det liksom är så jävla bra. Men jag har ju en soft spot för Red Dwarf.
Mm-hmm.
Om du minns den.
Jag minns den, men är den bra nu, undrar jag.
Alltså, som så här, bra är ju inte det rätta ordet. Charmig är väl kanske det mer korrekta sättet att beskriva. Men jag har definitivt haft mycket roligt åt Red Dwarf även i vuxen ålder.
Mm.
Liksom mest för att det är ett ganska kul persongalleri. Och det är liksom som Planet of the Week-upplägget fast med en liksom galen twist, så att säga. Sen finns det en hel del så här sunkiga avsnitt där också då, men överlag så gillar jag ändå Red Dwarf.
Mm.
Men det är en svårnavigerad genre. Det kom ju en ny serie här om året. Jag vet inte, den har gått i 2 eller 3 säsonger nu, som utvecklades av vad sjutton heter han? Paul Feig. Other Space heter serien. Paul Feig är ju Bridesmaids-regissören.
Mm.
Det är också en science fiction-komedi som väl var så där, om man ska vara ärlig. Den utvecklades som en så här, exclusive till Yahoo.
Ah.
Jag såg första säsongen. Alltså, den var inte helt värdelös, men den var inte klockren heller.
Alltså, mitt problem är väl bara lite så här att... Okej, för att en komedi ska vara kul,
mm,
så måste man skämta om något annat än så här, set phasers to stun. Alltså du vet att man måste göra något annat än att så här, reproducera gamla trötta sci-fi-klichéer som så här, inga sci-fi-fans ens försvarar. Liksom, så här. Och då kan ju komedin egentligen sättas vad som helst. För komedi handlar ju oftast ändå om mänskliga relationer i någon mening. Liksom.
Mm,
väldigt sällan om var det utspelar sig. Så att mitt problem med så här sci-fi comedy är väl lite så här att... visst, man kan göra satir på sci-fi. Precis som man kan göra satir på skräckfilm eller vad fan som helst. Men det håller ju inte för en hel tv-serie liksom, att göra det. Och jag tänker så här, det blir liksom när man ska... när det är någon musikgala... Och man ska dela ut ett pris för hiphop. Och man har skrivit några så här sköna ståuppskämt som liksom handlar om yo dog, bla bla bla. Du vet, så här hiphop-stereotyper. Att så här, det blir inte så jävla kul liksom.
Nej, jag fattar det. Å andra sidan, så här, jag vet inte om det funkar med sci-fi. Men i hiphopens fall så är det ju där svinbra för hiphopen. För hiphopen framstår liksom helt plötsligt som det allra mest relevanta. Eftersom att det inte går att närma sig på ett bra sätt i finrummet, så att säga.
Ja. Jo, förvisso. Men de nominerade måste ju ändå sitta där och cringea åt dåliga skämt om orten eller något sånt.
Eller se typ så Ola Rapace köra någon Kartellen-låt. Du har sett det, va? När han och Shanti Rooney står och mimar på, jag tror att det var Grammysgalan till och med, till en Kartellen-låt. Starka, skakande bilder. Men jag vet inte om det funkar likadant för sci-fi, att sci-fi i sig får mer kredibilitet när det ska skämtas om. Jag tror inte riktigt det. För the butt of the joke är ju så jävla ofta bara att sci-fi är nördigt och töntigt.
Ja, men exakt. Och det tänker jag, det kan man göra på massa olika sätt. The IT crowd, eller liksom Silicon Valley. Det finns jättemycket, eller Big Bang Theory första säsongerna. Det finns jättemycket kul och liksom skämta om på liksom nördkulturens bekostnad. Där är jag helt med. Liksom. Jag
menar, när du... Och numera även så jävla rumsrent eftersom att de har, vi nördar har liksom makten på något
sätt. Exakt, exakt. Jag menar, vi har väl suttit och gapflabbat över massa såna här liksom ofrivilligt komiska... Ja, men den här japanska spelutvecklaren som stod på någon scen och fäktade så vad han gör.
Ja. Det får man säga, att vi har skämt oss.
Ja. För det är ju otroligt kul. Liksom. Ja, det finns verkligen en inbyggd comedy i det.
Det finns mycket cringe i nerd-community, det kan man definitivt säga.
Men däremot så är frågan om konceptet sci-fi-komedi... Alltså antingen är det en komedi som råkar utspela sig... Liksom. Jag vet inte, på ett rymdskepp. Liksom.
Det är det väl alltid när det ska vara sci-fi-komedi.
Ja.
För det är liksom minsta gemensamma nämnaren när man ska förklara vad sci-fi är.
Ja, men för problemet är en sci-fi-komedi, den har inte tid med någon världsbyggande. Det går inte att det utspelar sig i senaten på den intergalaktiska styrel... Alltså så här, det går inte något så här konstigt FN-Starfleet-upplägg där liksom man först måste förklara vad är de här styr över egentligen och så där. Alltså det går ju inte, utan...
Det är så problematiskt.
Ja. Hör du, får jag fråga en grej? För jag har en liten idé. Jag vet inte, jag har inte bollat den här med dig. Så du får ju säga emot om det är en dålig idé.
Vi kör den redaktionella processen, gör vi innehåll på helt enkelt.
Exakt. Mm. Här om avsnittet så pratade jag ju om Fjäder, den svenska elektronikaproducenten.
Yes.
Jag fick lite blodad tand där, för jag fick ett antal hojt från folk som gillade det. Då tänkte jag så här, att prata om musik som man tycker låter bra. Det var ju en gång i tiden hela skälet så här, för min existens och även din då, liksom, när vi var musikjournalister. Jag tänkte på så här, som en anledning att försöka hålla lite bättre koll och så här, peppa sig själv för att liksom, ja, hitta bra grejer. Får man komma med lite musiktips? Kan det vara liksom en punkt?
Det kan definitivt vara. Jag kommer inte leverera den här veckan.
Nej.
För att jag har lyssnat på Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness exklusivt den här veckan. Ja.
Men du kan få ta det nästa vecka då.
Det är det enda som håller mig flytande just nu, att lyssna på Motorcycle Emptiness.
Det säger någonting om din liksom bräckliga mentala situation, känner jag.
Lite så.
Jag ställer inga följdfrågor, för jag tänker att den dörren öppnar jag inte.
Men, nej, det känns som att det skulle bli liksom en sån bröd- och mark-scen om man öppnade den dörren. Liksom bara väller saker över den. Men kör jättegärna ett musiktips du, så lovar jag att jag tar med ett nästa vecka.
Då är det en producent från sydöstra London såklart som kallar sig för Wakent.
Jag vet inte var, jag fick så här liksom som déjà vu. Det känns som att vi reste 10 år tillbaka i tiden. Att liksom så här, nu ska Billy tipsa om någon från sydöstra London.
Såklart.
Ja, förlåt, fortsätt.
Jag har lyssnat jättemycket de senaste veckorna på en EP som han har gjort som heter Nocturnal. Det är någon slags klubbmusik som har rötterna i så här brittisk basmusik, men den är liksom alldeles för långsam för att dansa till, och så här episkt atmosfäriskt, så det känns lite som någon vaktmästare har tagit en så här two-step 12 och spelat den på för låg hastighet i en tom katedral eller någonting sånt.
Vad heter han, sa du?
Vacant, så man vet inte om man ska så här dansa eller så här skära handlederna av sig. Så det är ju där man vill vara liksom.
Ja, det är exakt mellan dans och självmord man vill leva på något sätt.
Så att jag kanske öppnar den där dörren nu ändå.
Nej, vi gör inte. Vi spar den dörren till när jag har kommit ut på andra sidan, känner jag. Du, jag tänkte vi ska ta och prata om de här två senaste, vad ska vi säga, kanske inte härliga men mysiga i alla fall, Blade Runner-kortisarna som har kommit.
Mm.
Nu är det ju liksom bara några skälvande dagar kvar tills Blade Runner 2049 har premiär. Så det här får väl även bli något slags här inofficiellt införsnack, tänker jag.
Med tanke på... alla hojtningar från morgonsoffor och talkshows.
Svarade du morgonstudion?
Förresten? Nej, jag gjorde inte det.
Jag skrev bara tack, men nej tack.
Boom! på något sätt så är det så absurt. För det känns som så här att liksom, saker som var liksom jävligt okola och nästan bortglömda när vi drog igång podden, som vi så här alltid hållit fanan högt för, har på något vis liksom gått hela varvet och kommit tillbaka. Så nu inför Blade Runner så är det liksom en del hojtningar om att liksom man vill ha in oss eller någon av oss i olika studios och kommentera detta. Men vi gör oss bättre här oftast. Men det är lite så här intressant så som en reflektion, för vi kommer ju prata om Star Trek Discovery lite senare i det här avsnittet, och det är väl lite samma sak där, att man så här, just det var en avlägsen referens när vi började.
Ja, det gick väl mer eller mindre Star Trek när vi började. Det hade väl kanske precis slutat. Det
gick väl Enterprise i mål, tror jag.
Var det så
2005 slutade Voyager. Nej,
Nej, Enterprise slutade 2005 redan. Ja. På sin höjd fanns det en J.J. Abrams film på horisonten.
Exakt. Och det där är lite, jag vet inte hur man ska så här ställa sig till det.
Jag tänker så här, det går över, snart är det inte häftigt igen. Så då kan man vara trygg på nytt.
När jag intervjuade Petro Boys back in the day så frågade de, det här var typ 2004 eller 2005, varför de fortfarande liksom använde sig uppenbara så här Eurodance influencer. Och då sa Neil Tennant det, att så här, ja, men vi gjorde det en gång i tiden när det var coolt, och sen har vi fortsatt för vi tänker att det kommer ju bli coolt igen.
Ja, det är väl så här, jag vet inte, man gillar ju det. Det finns liksom två vägar att välja, antingen så är man det eller så är man Johan Renck och följer dit vindarna blåser, så att säga.
Precis.
Men ska vi börja med de här två kortfilmerna?
Jag måste bara säga att jag tycker Blade Runner, det här upplägget med liksom små prequels i kortfilmsform, jag gillar konceptet som fan.
Det piggar upp, tycker jag, verkligen. Det är lagom, det blir så här lagom peppigt på något sätt. Och framförallt så tycker jag att de här tre i väldigt stor utsträckning, mycket större än vad jag trodde, har känts väldigt riktade till fans.
Verkligen.
Och det är ju positivt, tycker jag i alla fall. Men först ut då kom för någon vecka sedan Blade Runner 2048, Nowhere to Run. Även denna då regisserad av Ridley Scotts son Luke Scott. Och ska man summera vad den handlar om jättekort, så är det någon slags bakgrundshistoria till Dave Bautistas karaktär Zapper Morton, som verkar vara någon gammal legosoldatsaktig figur. Antagligen replikant, tycker jag det hintas om i alla fall. Och verkar även ha någon form av PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Hur kände du när du såg den här?
Jag står liksom på två fötter. Jag har liksom inte riktigt fattat att det här... alltså det känns ju lite som en fanfiction.
Jag tycker den här är överlägset sämst av alla tre, ska jag säga.
Där den förra var liksom... den där han, vad heter han, Wallace, kom till kommunstyrelsen för att pitcha sin idé om att bygga replikanter. Så var inte det... Man anade att det var i samma värld som... hedliga gamla Blade Runner. Men det var ändå nya, alltså ny interiör, nya figurer och så vidare. Här när det är satt på gatan i Los Angeles, och det är verkligen straight outa öppningsscenen när Deckard köper nudlar.
Verkligen.
Det är liksom exakt samma gata.
Så kunde det är fanservice och du sjunger om det.
Oh ja. Och samtidigt som man känner så här att shit, det här är en miljö jag känner igen, och det här är någon slags kanon, det här är liksom en officiell fortsättning på filmen och så vidare, så gnager den där tanken i bakhuvudet hela tiden också, att det är också men lite som jag har förstått att vissa upplevde den nya Star Wars-filmen som. Alltså, vad heter den? Jag höll på att säga Phantom Menace.
Men Force Awakens.
Force Awakens, ja. Att så här, just det här har alla telltale signs av att det är Star Wars. Men är det Star Wars? Alltså, obs, inte min åsikt, för att jag...
Nej, men jag förstår vad du menar. Force Awakens var liksom som, vad ska man säga, ett mer tekniskt kompetent coverband. Inte tekniskt kompetent, men ett coverband med lite mer pengar som gjorde en cover på den första Star Wars-filmen i princip.
Ja.
Och jag håller verkligen med om att man får lite samma känsla på i den här Dave Bautista kortfilmen. Och det här, det jag tänkte på när jag såg den första gången, att det känns, den är lite för lång för det såklart, men det känns som en sån här grej som en skådespelare har med sig till en talkshow. Du vet, när man ska visa en scen som förklarar någonting enkelt. Och det här känns verkligen som en sån grej. Det är väldigt tydligt allting. Vi ska få ett grepp om vem Sapper Morton är, att han har liksom varit i krig. Vi kommer få veta att han, vi kommer fatta att han är en good guy för han hjälper barn. Och så vidare. Det är liksom väldigt tydligt allting. Och sen då att liksom så här, världen känns väldigt mycket, väldigt väldigt mycket igen. Ja, jag vet inte. Den här, som jag sa, jag tycker den här är svagast i trion, måste jag säga.
Definitivt. Det jag gillar med den är ju att den då knyter in i den senaste av filmerna. Blade Runner Blackout 2022.
För det man ska säga på egen hand så är det liksom inte heller så mycket lore i Nowhere to Run.
Nej.
Det är ju verkligen mer en introduktion till den här karaktären.
Verkligen. Verkligen. Men det känns nästan som en prolog till, alltså en så här, ja, ett borttaget klipp ur filmen, för filmen blev för lång. Nu är det inte det, precis. Men det hade kunnat vara liksom.
Men som sagt, Blade Runner Blackout 2022.
Där framgår, om vi bara ska liksom göra kopplingen först innan vi går in på filmen. I den framgår ju att det har varit något slags krig, och där i den filmen så är det ju en replikant som någon gång under kriget insåg att han krigade mot andra replikanter. We were toy soldiers. Och att det då leder till ett slags uppror.
Revolt.
Revolt. Men det här är 2022, det är ju kort in på händelserna i Blade Runner. Fanns det någon referens i vanliga Blade Runner att replikanter utkämpade krig åt människor? De nämner väl bara att de jobbar på The Off-World Colony, så gör liksom de tuffa jobben där.
Jo, men är inte Roy Batty... Är inte Roy Batty en gammal soldat på något sätt?
Kanske han är.
Jag hade alltid tolkat det som att han var någon slags, alltså typ first responder, eller liksom att en slags... Ja. Jag hade nog inte förstått att det var regelrätta liksom.
Jag menar, han pratar liksom om att han har sett attack ships under shoulder of Orion och sånt där. Jag vet inte, jag har alltid dragit den slutsatsen i alla fall. Definitivt, det pratas inte lika mycket om krig i gamla Blade Runner, så är det.
Men det var snyggt när den kom, och då man fattade så här, man fick lite backstory var den här Sapper Morton kom ifrån. Då blev ju den bättre, så att säga.
Jag gillar väldigt mycket Blackout 2022. Jag tycker den är bäst av alla tre. Det är ju, ska sägas då, Shinichiro Watanabe som har gjort den, som är en väldigt aktad anime-regissör, har gjort en av mina favoritanime-filmer, Cowboy Bebop.
Jag såg folk gå bananas över inte bara hans namn utan även liksom director of photography och storyboard, alltså så här, hela creditslistan i den här tecknade kortfilmen är ju liksom tydligen en animes who is who.
Ja, jag ska villigt erkänna att jag hade liksom, när jag bara läste namnet så visste jag inte vem det var, men så fort jag läste Cowboy Bebop så blev jag glad.
Ja, jag hade inte heller en aning om någon, men jag läste en uppspelt rant, eller en uppspelt, ja, så. Jag är inte anime-experten. Så.
Nej.
Men den handlar ju om den här blackouten som det refererades till i den första kortfilmen som vi pratade om. När de hade liksom tappat bort all data och sånt. Och det visar sig här att det är en EMP-puls som slår ut hela jävla Los Angeles.
Väldigt snyggt, tycker jag. Alltså, det är ju liksom någon slags emo-stötfilm, eller vad man ska kalla det. Det är ju, vad heter det, tre stycken replikanter då, som Iggy, Trixie och Ren, tror jag de hette, som utför det här helt enkelt tillsammans. Jag tycker att det är väldigt, framförallt är det väldigt snyggt. Det här är ju liksom, om man skulle kalla mittenfilmen för en cover på vad Blade Runner är, så är det ju här väldigt mycket snarare en homage.
Ja.
För det är liksom väldigt man känner igen sig, men det är samtidigt gjort med mycket mer än Ja, men att man placerar någonting i den här världen för att det faktiskt känns väldigt mycket som en fortsättning.
Och Blade Runner lånas ju extremt bra till anime, måste man ju säga.
Kände du, det blev också oerhört glad av att höra Gaff. Ja. Eftersom att det var Edward James Olmos som gjorde rösten, ja, till Gaff här.
Otroligt bra.
Ja.
Fredrik från Superlife Podcast twittrade att, och han sa att jag fick citera den om jag betonade rätt ord på rätt sätt så att det låter snyggt. Så jag ska försöka göra detta bra.
Gör det även i samma avsnitt när vi har fått, vad heter det, en avhyvling för vi uttalar saker.
Mm. Så det... jag ska försöka här. Jag tyckte den var tunn. Kändes som ett rejektat manus till en uppföljare. Som om de tagit essensen av. Kändes lite slarvig också.
Slarvig förstår jag verkligen inte.
Nej, det var hans...
Och tunden är ju liksom, den är 10 minuter lång.
Kvart till och med.
Nej, 5 minuter credits.
Ja, just det. Och fem minuter att han, Dennis Villeneuve ska på också.
Ja, just det.
Men på ett sätt förstår jag poängen att det känns som ett rejektat manus till en uppföljare. För att den här skulle man ju ha kunnat måla ut till en hel spelfilm.
Verkligen. Och jag kände lite grann så här, när jag såg det här, varför är inte det här en anime-serie? Ja. Jävlar vad jag skulle kolla på det här.
Verkligen. Ja, men tänk om de hade rullat ut liksom 15-20 minuters avsnitt på den här storyn.
Mm.
Liksom mellan, alltså när man, redan när man spikade 2049 så beställde man den också. Så den hade kunnat gå liksom under fjolåret eller någonting.
Ja, jävlar.
För att jag tycker ju, om vi utgår från att det här är liksom... Man måste utgå från att det här är kanon. Det var det här som hände efter. Liksom.
Ja, men det är väl helt uttalat.
Ja, ja. Så gillar jag ändå... Jag gillar den storyn därför att det som alltid kändes lite skevt i vanliga Blade Runner, det var ju det här att det kändes som att folket bara så här... Jaha, det fanns ingen reaktion på att det finns massa skinjobs springande omkring. Och det kanske var för att de inte kände till det eller inte visste. Men efter det här, alltså man kan tänka sig att så här, ursprungliga Blade Runner liksom, gjorde det till public knowledge. Och att det då blir kravaller och liksom häxjakt på replikanter. Och några bara så här, okej, games on, liksom. Nu kör vi. Så att jag gillade, alltså jag är helt med på storylinen, eller vad man ska säga.
Ja, och jag gillar också, vad heter det, att man på ett ganska lågmält sätt, för det är förhållandevis lågmält, berättar saker som har enorma konsekvenser.
Mm.
Alltså man berättar om någonting som händer och sen skriver man bara ut i text hur det här till exempel då innebar att replikanter slutade tillverka slutet för Tyrell Corporation och så vidare. Mm. Det är liksom ett paradigmskifte i världen av Guds, i Blade Runner världen av Guds nåde, men det är liksom någonting som berättas på ett väldigt närgående, intimt sätt som fokuserar på en liten del av det som jag tyckte väldigt mycket om. Mm. Jag gillade det greppet.
Mm.
Men hur känns det nu då så här en vecka kvar?
Ja, men överhuvudtaget bra. Jag fick en länk på Twitter som jag inte kunde följa av, vad heter han? Var det Mikael eller någonting? Ja, förlåt, jag kommer inte ihåg. Jag läste bara rubriken där det är så här: the first reviews are in, they are highly positive. Men jag vill inte liksom, jag vill inte följa, jag vill inte veta vad som händer. Jag är ju så spoilerkänslig som vi kan inte. Och jag har ju också en bra magkänsla. Jag tänker att det här kan bli en riktigt skön resa. Men man måste nog ha en rimlig förväntan också. Att det kommer ju inte vara liksom... Det kommer ju inte vara ett andra kapitel.
Nej, jag försöker ju liksom frenetiskt hålla fast vid, det, vid liksom tanken och känslan. Att det här är liksom någonting annat.
Mm.
Det är någonting fristående. Det är gjort... det är givetvis sammanlänkat till Blade Runner. Men det har ingenting med Blade Runner att göra på ett sätt.
Det är 20 år senare. Liksom i den världen.
Ja. Ja, men för det är liksom så här, det känns som så här, är det här dåligt? Och man har investerat i att det här är liksom... den definitiva fortsättningen på den här berättelsen, då är det, för mig är det liksom som en del av min identitet förstörs lite grann.
Ja, du har ju värsta Blade Runner-tatueringen på din arm ju.
Ja, till exempel. Mm. Så att det,
tänk om den är piss. Tänk om den är sketadålig. Vad ska du göra med tatueringen då? Ska du göra om den till Hitler?
Den får ju vara kvar. Och vara liksom en minnesbeta. Det finns inget vackert i världen som inte går att förstöra. Tänker jag.
Vi har glömt på dörren igen, känner jag.
Ja, kanske. Ja. Nej, men jag är också väldigt peppad. Och vad heter det... Vi får väl se om vi liksom så här, när vi har sett den, kör ut någonting direkt om vi inte kan hålla oss eller hur vi gör.
Mm.
Jag har inte pratat riktigt om det, men på något jag har sätt... på känn att om eufori uppstår så kommer vi kanske vilja prata av oss lite.
Ja, men verkligen. På något sätt kommer vi förhålla oss till den, såklart.
Absolut, absolut. Så i värsta fall, då vet ju ni liksom så här vad ni har att vänta. Om det inte kommer någonting innan det är dags för nästa reguljära avsnitt, då kommer det nog en ganska avmätt reaktion i det avsnittet istället.
Ja.
Vi går vidare, tycker jag.
Det tycker jag också. Jag var inne och...
Ännu mer gammal sci-fi.
Ännu mer gammal sci-fi. Alltså, då när vi startade 2010 så fanns det ju ett antal liksom pelare som vi refererade till. Blade Runner var en. Liksom en historia av att ha sett Star Trek fanns ju också med. Även om vi inte pratade så mycket Star Trek så fanns det ju det alltid som en, liksom, en referenspunkt. Liksom. Och även The Wire... pratade vi. Det var ju också en sån serie som hade slutat, men som vi liksom, ja, förhöll oss till.
Jag har ju aktivt i mitt liv, inte bara i podcasten, men aktivt i mitt liv jobbat med att prata mindre om The Wire.
Ja. Ja, men man vill ju inte vara snubben som pratar för mycket om The Wire.
Nej, det finns ju en The Wire-man.
Ja, exakt. Men David Simon och George Pelicanos, som, det var väl i och för sig, The Wire var väl främst David Simon, men George Pelicanos fick ju rycka in på de stora viktiga avsnitten. Men de var ju också lite så här, det var ju inte så här stigande stjärnor liksom. Man kanske inte kan säga att de var past their prime, men George Pelicanos hade väl då liksom en bulk med typ 20 böcker utgivna, deckare utspelas i Washington främst. Så att det var ju inte liksom...
Ja, och David Simon hade en jätteframgångsrik journalistisk karriär i ryggen och dessutom massor av år på Homicide.
Exakt.
Vad heter den i Sverige? Uppdrag mord, eller vad heter den?
Det heter den, ja. Nej, men så det var ju liksom inte så här, det var ju också lite så här historia, det hände då och nu förhåller vi oss till Lost, typ. Men nu, i dagarna, så har Star Trek Discovery haft premiär. Första serien 2001 när Enterprise började som ny Star Trek-serie.
Såg du Enterprise?
Nej, det gjorde jag inte. Jag började kolla de första avsnitten, men det var inte mitt Star Trek. Jag gick i mål med Voyager hela vägen. De gick ju parallellt där ett tag. Men...
Jag såg de första två säsongerna av Enterprise. Och det var ju... Det känns som att det var liksom det kristna Amerikas Star Trek på något sätt. Inte för att det var så mycket liksom kristendom eller religion överhuvudtaget i serien. Men mycket för att det var så jävla mycket utopi och godhjärtad... vad ska man säga? Alltså alla i den serien var liksom purgoda på något sätt.
Förstår. Undrar om det var en kompensation för att Deep Space Nine blev jävligt mörkt mot slutet. Det
ja,
var liksom,
säkert.
Jag tycker Deep Space Nine är ju en av mina favoriter i franchisen. Tycker den är så jävla bra när, när den blir mörk.
Ja, men så kan man säga att Star Trek har levt det här liksom mellanlivet fram tills nu då. I form av de här olika filmerna som har kommit. Som ju liksom också har varit Star Trek. Men som ju verkligen har varit någonting annat.
Ja, verkligen.
Nästan mer Star Wars än Star Trek.
Ja, jag har ju tagit upp det ett par gånger på när vi pratade om liksom Star Trek. Att så här, den nya visionen av Star Trek som ges i filmerna är ju verkligen inte mitt Star Trek. Och jag är helt okej med det. Liksom. De som gillar det, good for you. Men det har inte liksom varit... Jag har inte kittlat min nostalgiska känsla så.
Nej, jag har ju tittat på alla de där filmerna, men som sagt, det har inte varit mitt Star Trek heller riktigt. Det här då känns mer, alltså Star Trek Discovery som nu har haft premiär, det känns mer som mitt Star Trek.
Där håller jag med dig.
Berätta, hur kände du, vi ska säga det, vi har båda sett bara första avsnittet. Så att vi, det finns två ute i dagsläget och kommer, vad är det, måndagar det släpps?
Ja, precis.
Ja. Men berätta, hur kände du?
Det finns ju tusen sätt att schabbla bort Star Trek.
Mm.
Jag tycker inte de gjorde det på något av de sätten. Alltså, så här, de, det var verkligen förhålla sig till sin historia. Förhålla sig till de format som finns. Men att återuppfinna det till, för att passa bättre nu. Liksom.
Mm. Mm.
För det är ju ändå så. Jag har ju försökt kolla om Next Generation för att så här, jag älskar det så himla mycket, men det håller lite. Alltså det är jävligt dåligt liksom.
Mm.
Så att man måste ju...
Jävligt dåligt är det väl inte?
Men alltså...
Lite ostigt, men jag tycker ändå det står sig väldigt bra.
Men då tänker du på de bra avsnitten. Alltså jo, de stora milstolparna. Men jag kan säga så här att bread and butter-avsnitten som är liksom... Så här, gärna data-centric när han liksom...
Ett virus på holodeck typ, så att det är fast i 50-talet.
Kolla på Data's Day, som bara är återberättandet av en dag i Data's liv.
Det är han... En så kallad bottle-episode.
Ja, verkligen. Och det är, alltså, det är inte så jävla bra. Men däremot så finns det väl många... Alltså, det finns ju många fantastiska liksom, de körde den här grejen att säsongsavslutningen ena säsongen och nästa säsongen var alltid dubbelavsnitt. Mm. Och de dubbelavsnitten är ju alltid skitbra från säsong 3 och framåt. Så att jag menar, alltså det finns ju många höjdpunkter såklart, men det är generellt rätt dåligt. Liksom.
Det jag framförallt är nyfiken på med Star Trek Discovery, det är, och den här informationen kanske finns ute, men jag har missat den. Men frågan om den kommer vara en, liksom, en kontinuerlig handling som fortskrider framåt. Deep Space Nine var väldigt mycket sånt upplägg, va? Eller om det kommer vara liksom det gamla stuket med, som ju mer eller mindre är liksom Planet of the Week.
Ja.
Alltså är det nytt även?
Nej, men jag tror att jag tror att det är en arc.
Ja, det är det.
Ja, i alla fall säsongsbaserad.
Mm.
Men grejen är
vad jag känner om det riktigt.
Men grejen
är det är det som ligger i tiden. Men det är någonting gött med liksom den här typen av serie som är också en procedural.
Jo, men alltså jag tänker så här, i Next Generation så var det ändå det mäktigaste när i All Good Things, det sista avsnittet, när Q dyker upp och säger så här, nu har jag tittat på er i 7 år. Du vet, han dyker upp i piloten också. Så att man bara, aha, så här, det här var egentligen en pågående serie.
Ja.
Jag tycker väl så här att serien gör allt rätt. Jag kan liksom inte hitta någonting att kritisera den på. Men jag går inte igång.
Nej, du gör inte det.
Jag...
Berätta varför. För jag går ju igång och tycker att de inte gör allt rätt.
Okej.
Ja.
Alltså jag var pepp inför liksom. Jag tänkte, fan vad kul. Det här blir roligt liksom. Det är jättebra skådespelare. Upplägget liksom, alltså en stor konflikt med lite Klingons är ju aldrig fel. Älskvärda karaktärer, birollsfigurer på bryggan och så vidare. Det finns liksom hela formatet finns där, men jag vet inte. Det kanske
paletten är fylld, men de målar inte en vacker bild, eller?
Eller så har jag blivit färgblind kanske.
Ja.
Alltså,
men du kan inte mer konkret sätta fingret på vad det är som du saknar, eller?
Den var lite för matinéig för mig. Det var lite så här, ett rymdäventyr. och jag vet inte, alltså jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är mina liksom referensramar som har förändrats.
Jag tolkade det ganska mycket som, för jag kan känna igen mig i det du beskriver, men jag tolkade det ganska mycket som att det här... var jättemycket en första ansats för att sätta karaktärer.
Mm.
Plantera handlingen, sätta karaktärer. Men att liksom, så man spar den verkliga liksom, intressanta intrigen tills vi har fått liksom, allting i rullning på något sätt. För det är ju väldigt mycket karaktärsintroduktion i det första avsnittet. Så mycket att jag liksom så här... Jag störde mig, det var det jag störde mig absolut mest på, liksom det här munhuggandet på bryggan.
Ja.
För man ska liksom så här då direkt visa så här hur relationerna ser ut mellan de här olika rollfigurerna som är ombord på skeppet. Och det är liksom så här, jag fattar det, men det blir också så här, det blir på gränsen till liksom lite fars när det ska liksom så här tjafsas och det ska förklaras och grejas och liksom munhuggas. Jag vet inte, det är liksom...
Det där är ju en sjukdom som vi har sett ett par år faktiskt i piloter. Mm. Vi kommer ju prata om lite om The Deuce här sen. Och där,
Precis, det var vi jätteotydliga med. Det var därför vi pratade om David Simon.
Exakt,
vi ska även prata om hans nya serie. Ja.
Men i den en av huvudrolls... eller huvudkaraktärerna där... Tror jag säger 3 eller 4 gånger i avsnittet att jag jobbar 7 dagar i veckan. Liksom. Man bara, jag fattar det. Och just den här expositionssjukan att man i en pilot måste få reda på så här, vi måste få reda på alla karaktärers drivkrafter. Jaha, du försörjer en son. Jaha, du vill bli kapten. Jaha, alltså så här. Man ska få reda på allas drivkrafter, allas svagheter, allas så här... sweet spots, liksom. Vad är det för, när är det här en skön typ och när är vilket mörker finns i hen? Och jag kan alltså säga, jag som någon slags superuser av storytelling, alltså som tittare av tv-serier och läsare av böcker, kan verkligen bli så jävla irriterad på den sortens... Alltså man kan etablera en karaktär på 100 olika sätt. Men att låta den berätta vad den vill och vad den gör och sådär. Det tycker jag är en jävligt avhändande form. Och det blir inte mer och mer så? Eller har jag liksom...
Jo, kanske. Det kommer väl att gå jättemycket. Det, vad heter det? Alltså jag följer till exempel en av mina favoritserier nu... De senaste månaderna har varit säsong 2 av Top of the Lake. Och där är det liksom noll exposition. Så att det, vad heter det? Jag tänker att det varierar ju såklart mycket. Men i mainstream-foran så finns det väl definitivt ett överflöd av exposition. Så är det ju. Men så här, det jag framförallt liksom gillade var att jag gillar kaptenen, nya kaptenen.
Mm.
Och sen att jag gillar huvudpersonen, alltså Michael Burnham.
Mm.
Mycket för att hon var liksom lagom störig på ett sätt.
Mm.
Det är många på nätet som har hatat för att de tycker att det är en ganska jobbig figur. Och det är det ju, men det är också liksom lite grann poängen. Mm. Alltså, hon slits ju mellan den här sitt Vulcan förflutna. Vi vet ju inte hennes backstory till punkt och pricka än, men och då liksom så här, vill vara en do-gooder, vill vara ambitiös, vill göra rätt. Och jag vet inte, de lyckades packa mycket intressant i den där karaktären, tyckte jag. Jag tyckte snarare att det var bra att vad heter det, det inte kändes supersympatiskt liksom.
Ja, men verkligen. Ja, men jag är jättepositiv till karaktärerna. Det var bara liksom, jag blev lite besviken på mig själv att jag inte tyckte det var bättre än jag gjorde. Så.
Men kommer du fortsätta titta?
Det ska jag göra. Det tycker jag att jag är skyldig. Mitt 17-åriga jag som skolkade varje dag efter 14 för att gå hem och lalla på Star Trek när jag gick på 5:an klockan 14 på eftermiddagarna. Jag är skyldig honom liksom att se detta. Så det kommer jag göra.
Men The Deuce då, jättekort handling, för det här är ju lite mer ett originalverk än Star Trek.
Mm.
Jag fattar, det är 71, eller vad stod
71,
det i?
Yes.
71, New York City, en serie då som handlar om prostitution och har det utlovats senare pornografi.
Mm. Och,
det här är ju så här, i en första anblick så är det ju här liksom ett klassiskt HBO-svepskäl för att visa lite knulla.
Ja.
Och det känns lite så emellanåt i pilotavsnittet också, skulle jag säga.
Det gör det. Det den har, alltså så här, den har mycket att visa ännu. Men det den har, det är ju det att alltså så här, Manhattan, Brooklyn, 70-tal, det är ju inte världens trevligaste ställe att vara på liksom. Det är ju skitigt, det är mycket så här, mafia crews som ska dra in pengar, det är prostitution, det är utnyttjande, det är small town girls som kommer till storstan och blir utnyttjade av pimps.
Vet du vad det är? Det är USA som ens föräldrar pratade om när man växte upp.
Verkligen, verkligen.
Mord och vapen och knark och liksom...
Och för mig som klickar direkt när någon postar "These amazing photos of 1970s New York will stun your day", bla bla bla, så här. Då följer jag direkt för att det är liksom... älskar liksom, jag gillar ju på något sätt den konstiga, väldigt så här, alltså så här, den anomalin som det är någonstans.
Mm.
Och det som talar för The Deuce, tycker jag, och det är någonting som går igen i alla George Pelicanos böcker egentligen, och det är en berättarform som jag liksom, det är en grundpremiss som jag gillar väldigt mycket, och det är att så här, folk är inte nödvändigtvis helt onda eller helt goda eller drivs av så här, helt okej motiv eller helt förkastliga motiv, utan de bor på en plats, och på den platsen så finns det vissa förutsättningar för att typ överleva. Och de har ingen annan plats att åka till, utan de dealar med dem. De får spela med de kort som de har blivit delade, liksom.
Men det är också att de gör val, och varken konsekvenserna eller anledningarna till att de valen görs är inte alltid tydliga. Därför att så är det ofta när man är människa.
Ja.
Man kan väl liksom säga att David Simon är ju på många sätt nyansernas mästare när det kommer till just liksom mänsklighet.
Mm.
Och det är framförallt liksom den gritty verkligheten där ute som liksom är, som man sällan ser i fiktion, därför att den så här, tenderar ofta att bli trist. Och det görs bra även i The Deuce, tycker jag. Sen är jag liksom så här, jag är inte, mitt problem är lite grann, jag är inte superintresserad av de här karaktärerna.
Nej, jag undrar, vart är vi på väg? Mm. Alltså det finns ju inget spår ännu som känns super liksom hett. Det är ju alltså det är ju inte, ja, jag ser ju inte att vi är på väg mot den här stora liksom händelsen där ja, så. Det planteras ju redan i första avsnittet av The Wire vad grundpremissen här egentligen, ja, är
exakt.
Liksom.
Jag får lite samma vibb med The Deuce som jag fick med David Simons serie som han följde upp The Wire med, nämligen Tremé. Alltså det finns där den här intressanta platsen, det finns det här intressanta persongalleriet, eller ja, någorlunda intressanta persongalleriet i alla fall, framförallt i Tremé, en hel del karaktärer kändes helt överflödiga, men det finns ingen riktig riktning. Jag har svårt att få berättat för mig varför ska jag titta på det här. Sen kommer jag titta på det ändå, därför att så här, jag vill se vad det här tar vägen. Men det är väl liksom så här, dramaturgin är inte toppen på något sätt.
Nej. Dialogen var ju bra, men det fanns mycket såna här, alltså jag satt ju och väntade, nu fattade jag i och för sig med tanke på hur första avsnittet slutade, så fattade jag att det var ett dramaturgiskt grepp, men väldigt länge så undrade jag, jaha, men den här tillvaron som prostituerad i New York och liksom jobbar för en pimp, är det bara så här, är det ett jobb bara så här, som vilket som helst, och det är problematiskt, eller vadå, typ. Sen så, ja, inga spoilers, men det var väl slutet av första avsnittet markerar väl att nej, det är inte oproblematiskt.
Nej, liksom. Nej,
men det jag gillar också är den här liksom James Francos karaktär som jobbar 7 dagar i veckan på båda sidor av floden. Som han påpekar 3-4 gånger. Han gör ju ett val att inte run with the crew. Liksom. Att så här, ja, och att det,
men så här, han är ju på många, det är ju, jag tänker så här, avsnittet gör det, dels visar att han inte gör det, ger honom lite ryggrad, men så är han i många andra fall helt ryggradslös.
Exakt.
Vilket är liksom paradoxalt och intressant, tycker jag.
Ja. Och där kan man väl se, alltså så här, ska det här liksom handla om den långsamma förflyttningen av honom, där han inser att den liksom att leva på rätt sidan lagen är svårare i New York 71 än på fel sida, och börjar liksom förflytta sig. Jag vet inte om det kommer.
Det vore lite trist.
Så jävla kul. Men
jag tänker väl så här, det jag tänkte direkt är, okej, han kommer alltså bli porrmagnaten.
Så kan det vara.
Ja.
Snygg är den. Och bra dialog.
Ja, snygg, väldigt snygg. Men det intressanta här är ju att båda de här serierna syftar ju tillbaka till någonting. Alltså,
ja.
The Deuce, 70-tal, Star Trek fast det då är i framtiden, liksom minns någon slags svunnen sci-fi-tid med Gene Roddenberry i spetsen.
Utspelar sig före första Star Trek, va?
Ja. Inte före Enterprise dock, men däremellan, va?
Mm.
Men så här, och det sjuka är på något sätt att i min värld så känns ändå då, fast den utspelar sig längst bak i tiden, The Deuce mer progressiv.
Mm, hur då?
Därför att jag tänker att så här, det som är inom citationstecken då progressivt i Star Trek, och jag tyckte att det balanserades väldigt bra, men det är ju liksom att man har slängt på ganska tydligt så här, lite identitetspolitik.
Mm.
Och det så här, jag fattar det. Det är liksom det Star Trek är. Men jag tycker att man hade kunnat liksom så här gå längre om man nu skulle vara här och nu och liksom progressiv. Det är ju det liksom som är Star Treks arv på många vis, att man går i bräschen för saker.
Mm.
Här känns det inte liksom riktigt som att, här känns det mer som att man vill göra någonting som är på väg att bli mainstream fortare. Det känns inte så att man tar det som ännu inte ens är mainstream och lyfter fram på något vis.
Nej.
Om det liksom är en mänsklig kultur man vill på något sätt lyfta fram, vilket ju har varit en grej Star Trek alltid har varit väldigt bra på.
Och hur är The Deuce mer då?
Jag tänker att The Deuce är mer därför att The Deuce vågar ta de här svåra frågorna på ett annat sätt och vrida och vända på dem. Alltså så här, det hade ju också varit, för det slog mig också med The Deuce, att så här, det hade ju också varit det enklaste de har kunnat göra, det har liksom varit att börja med att visa att en av de här hallickarna spöar på en av de prostituerade.
Mm.
För att liksom sätta maktdynamiken på något sätt. Nu är ju liksom de tre hallickarna som spelar någon slags huvudroller i den världen i The Deuce. Det är ju liksom inga toppenmänniskor, men det är ju heller liksom inga människor man hatar.
Nej.
Det är liksom, det är precis det som du var inne på i början. Och det är liksom någon slags moralrelativism som kan vara jävligt unken ibland, men som i The Deuce tycker jag i alla fall funkar ganska bra.
Mm. Mm.
Håller du med mig i det här? Eller är jag ensam?
Du är ganska ensam.
Okej.
Nej, men alltså jag håller med om att det finns, alltså, den utmanar ju på ett annat sätt. Men det jag tänker också på ett sätt är att vi pratade för ett par avsnitt sen om så här, varför folk gör Downton Abbey istället för att försöka göra en relevant dramaserie om idag. Att så här, det är väldigt enkelt att så här, kolla de här tre afroamerikanerna som pimps och kör Chevrolet och klär sig i lila kostymer. Liksom. De var pimps på 70-talet, så såg det ut. Jag tar ingen ställning i någonting, jag bara visar hur det är.
Mm.
Att på ett sätt är det ju lite fekt att göra den här 70-tals New York-serien. Därför att man helt plötsligt kan liksom behandla minoriteter hur som helst. Jag säger inte att de gör det, men jag bara menar att så här, man kan göra i princip vad som helst och bara säga, ja, men det var så det var. Så här, vi skildrar bara hur samhället såg ut då.
Men jag anar ju samtidigt att det här, alltså att det här kommer vara också en serie som handlar väldigt mycket om ganska unkna liksom mansroller och patriarkala strukturer.
Oh, ja.
För man märker ju till exempel, alltså, jag tycker det är en väldigt intressant karaktär, den här college-tjejen, som man inte riktigt får fullt grepp om vad hennes roll i allt det här är i första avsnittet. Men just att, alltså, det är då en karaktär som har det liksom ganska safe avsnittet igenom, men det finns liksom ständigt som ett överhängande hotkänsla.
Mm.
Och den tycker jag fångas väldigt bra. Alltså, även i liksom så här slutskedet av avsnittet när hon ska bli hemskjutsad av en polis, så tänker man sig, det här kommer inte sluta väl.
Nej, visst.
Och det tycker jag liksom så här, jag tänker att det hintar om lite grann som med Mad Men, att så här, visst, vi kommer börja med att visa så här var det. Men vi kommer liksom över tid kanske se någonting annat som påminner oss om hur det är idag.
Ja.
Hoppas i alla fall.
Jo, men jag, eftersom det är den, alltså duon Simon Pelecanos som har gjort den, så hoppas man ju att det eller tror jag att det finns en subtext i det.
Jag ställer slutligen då frågan igen, kommer du fortsätta titta?
Det kommer jag definitivt göra.
Mm.
Det kommer jag göra.
Men jag ska också hänga med. Jag tänkte hänga med nu första säsongen, så får vi se sen.
Mm.
Podden går mot sitt slut och det är åter dags då att köra postskriptum. andra gången nu sen återkomsten förra vändan för avsnittet. Och jag tänkte denna gång tipsa om en artikel i The Atlantic som heter The Coming Software Apocalypse, som handlar om a small group of programmers who want to change how we code before catastrophe strikes. Den handlar helt enkelt om hur programmering och framförallt kodning är ganska sårbart och kan leda till ganska förödande problem i en inte alltför avlägsen framtid. Det fanns ett väldigt intressant men målande citat i slutet av den här artikeln som jag gillade, där en intervjuad person som heter Gerard Berry säger: when your tires are flat, you look at your tires, they are flat. When your software is broken, you look at your software, you see nothing. Och jag tänker att det där är ju liksom någonting som känns som att vi kommer få brottas med. Och det känns som att det är någonting som nästan knyter an till det vi pratade om om Blade Runner-kortisen, när allting slås ut. Det är James Sommers som har skrivit det här. Han är journalist och programmerare, och det är alltså på The Atlantic.
Jag är inne på ett liknande spår. Vi har ju alltid haft en liten vurm för ryska hackers i Oddpod.
Oh ja.
Och jag har en lobby som heter America's Hunt for Russian Hackers: How FBI Agents Tracked Down 4 of the World's Biggest Cyber Criminals and Brought Them to Trial in the US. Väldigt kittlande långläsning. Ska bespara er detaljerna, men det börjar med att en av de här hackarna är gäst på ett café där det sprängs en bomb av terrorister. Så det är liksom, det har ingenting med hans hackning att göra, utan han råkar bara vara där. Men det är den sortens personer. De är där. De är.
Jag gillar mixen. I de samma ämnen så får vi in någonting jättespektakulärt och sexigt, och någonting som är lite mer knastertort och samhälleligt. Ja. Kanske, jag vet inte. Ja.
Och så ska vi såklart tacka er som väljer att stötta podden på patreon.com/podd.
Vad glada vi är.
Vi är så glada.
Ja, det är fantastiskt.
Det gör oss alltid lyckliga. Och de vi vill tacka idag för stödet är Eddie Velander,
David Sandell,
Sebastian Pommer,
Carl Skagius,
Björn Gustafsson,
Marty Solares,
Gustav Hedlund,
Kult Burk,
Zach Ford
och Ludvig Leifström.
Ja, tack så hemskt mycket. Vill man stötta oss med några slantar så kan man gå in på patreon.com/oddpod, men man behöver inte om man inte vill. Ja.
Vi är klara där för idag, va?
Vi är klara där för idag.
Då får vi se då hur långt det dröjer innan vi hörs igen. Det beror helt på vad vi tycker om nya Blade Runner.
Precis.
Ha det bra tills dess.